Att konstruera bilden av den historiska Jesus är sannoliken inte en enkel sak. Man skulle till och med kunna säga att det vore kanske bäst att vi inte höll på med sånt helt enkelt. Det här är kanske mer spekulation och fantasi än vetenskap. Så skulle en del säga. Men vad som är möjligt och lämpligt och så, det är långt ifrån en självklar sak. Om vi inte som vetenskapspersoner skulle ägna oss åt det som även är ganska spekulativt, eftersom vi har dåligt med källor, med nödvändighet spekulativt. Om vi skulle abdikera från det arbetet, då skulle många andra som kanske har mindre vetenskaplig ambition ta sig frågan an och hävda saker som kanske skulle vara än mindre baserade på en vetenskaplig grund. Det kanske inte vore i hela världen, men det är i alla fall intressant att se hur långt kan vi komma. Och på det här sättet så blir också den vetenskapliga forskningen en slags en av de många röster som uttalar sig om vad som skedde kring Jesusrörelsen i den tidigaste tiden, så att säga. Vi pratar då kanske här först om de 40 första åren, någonting sånt här. Jag skulle tro att det i grund och botten mycket är en temperamentsfråga också. En del personer kanske chansar lite mer, stör sig inte så mycket av att det är spekulativt, utan försöker i alla fall att se vart det kan leda. Andra skulle kunna säga att ja, det här blir så väldigt godtyckliga resultat. Det är bättre att jag lägger min tid på någonting som kan ge lite mera, lite säkrare kunskaper och sådär. Så att ja, de som gör det, de har goda skäl till att göra det. De ska förstås ägna sin tid åt det som de tycker är mest fruktbärande. Men personligen så tror jag att vi kan komma ett stycke på vägen i konstruktionen av den historiska Jesus var. Vi kommer aldrig nå fram till honom, för då hade vi pratat om den reella eller verkliga Jesus. Men här har vi alltså att göra med konstruktionen av den historiska Jesus. Jag kommer inte att upprepa sånt som jag har gått igenom vid andra tillfällen. Till exempel när vi arbetade med det hela under judendomsmomentet. För då stötte vi på Jesus syn på den judiska lagen. Utan jag tänker nu beröra något av de några tumregler som vi kan använda oss av när vi väljer ut texter. Det finns ju väldigt många texter i Nya testamentet. Och det finns också externa texter som möjligen kan hjälpa oss. Och om ni slår upp en grundbok i vetenskapsteori genom humaniora eller samhällsvetenskap. Det finns många sådana här grundböcker. Då skulle ni kanske få läsa om att man måste ha av varandra tre oberoende källor och så, och det är vackert så. Hade det varit så att vi höll på med moderna saker, då kanske det inte hade varit några problem. Men ofta så arbetar vi med så mycket färre texter att det helt enkelt inte är möjligt. Så då måste vi bestämma oss för andra saker som kanske kan leda till lite mera rimligt trolig kunskap i alla fall. Någonting som ligger nära den historiska verkligheten. Vi kan då till exempel titta på sånt som man inte skulle haft en stor anledning att föra vidare i traditionerna om det inte just hade kommit ifrån den historiska Jesus. Till exempel sånt som faktiskt är lite störande för de efterföljande rörelserna, de som hade Jesus som auktoritet, men där Jesus själv då får säga saker som man inte har valt att efterfölja. Alltså vi har ett slags diskontinuitet. Vi kan här ta exempel av att Jesus uttalar sig i bergspredikan, är det väl Matteus 5-7, 5-7 kapitlen, som ni redan har stiftat bekantskap med en del, att man inte ska svära några eder. Man fortsatte att svära eder. Och att man då traderar att Jesus säger det här, det kan knappast bero på att man tycker att det här passade så bra. Man kanske är tvungen att fortsätta med den här traditionen att svära eder inför rätta och sådär. Helt enkelt för att omgivningen gjorde det. Det är omöjligt att hålla sig till det här. Då skulle man ha gjort sig omöjlig i det civilrättsliga samhället. Så då är det sannolikt att det här bara har förts vidare för att man faktiskt har tyckt att vi kan inte ta bort det, för det kommer ifrån den här stora auktoriteten som vi följer. En sån sorts diskontinuitet är ett ganska starkt indicium på att ett ord verkligen har rötter i den allra tidigaste Jesusrörelsen. Vi kan inte veta då heller att det har kommit ifrån Jesus själv, men att det har väldigt tidiga rötter. Om det kan vi vara ganska säkra på i alla fall då. Och att man har tänkt sig väldigt tidigt att det kommer från Jesus. Andra exempel på det här, det är skilsmässa. Jesus säger att man får inte skiljas. Men skilsmässa fortsatte att förekomma, till exempel inför otrohet och så här. Det fortsatte man att praktisera. Det fanns många olika skäl till varför man kunde genomgå en skilsmässa. Jag ska inte gå in så mycket på det. Men det är ett till exempel på diskontinuitet. Jesus skärper lagens bruk och efterföljarna klarar inte av att leva upp till denna, dessa högre ställda krav, men ändå fortsätter man att tradera detta, vilket skulle vara snarast lite störande för den egna gruppen, men ja, man gör det sannolikt för att de faktiskt också har då rötter hos den historiska Jesus. Så diskontinuitet är viktigt. Vi kan se också genren. Man har ofta Jesus ord bevarade i så kallade liknelser, företrädesvis hämtade från den agrara sfären, livet där man har kontroverser mellan jordägare och arrendatorer, till exempel om skuldsättning och så. Vi möter till exempel liknelsen om arrendatorerna i Markus evangeliets 12:e kapitel. Liknelser förekom ju på olika ställen i medelhavsvärlden. Men det blev inte en genre som blev särskilt framstående eller framträdande i tidiga kristna rörelser. Därför har vi skäl att tro att Jesus talade i liknelser, och hade man fortsatt att tala i den formen, då hade det varit lättare att tro att man senare hade kunnat dikta upp en liknelse och lägga in Jesus i detta. Men att man skulle hitta på någonting som man själv inte använde, att Jesus pratade på ett annorlunda sätt än vad man själv gör, det är mindre sannolikt när man tittar på hur människor brukar försöka legitimera det de själva vill säga. När man då lägger till lite grann, vilket är vanligt, då brukar man försöka få det att ligga ganska nära en själv, både i uttrycksform och innehåll förstås. Det här innebär inte att vi har tillägg till liknelsen. En liknelse i sig, det innebär inte att hela texten är kommer från den historiska Jesus. Men däremot så kan vi nog se en kärnberättelse som kommer därifrån och en form som också är präglad av den sannolikt galileiska landsbygden. Så det här är olika former av diskontinuitet som kan hjälpa oss en bit på vägen. Men vi kan inte alltid slaviskt använda sådana här saker. Men som historiker, som religionshistoriker, är det värt att notera förekomsten av sådana här saker. Andra kriterier då. Ett speciellt viktigt skulle jag vilja säga är genanskriteriet. Sådant som har en likhet med diskontinuitetskriteriet. Det vill säga att man har ingen anledning att tro att man skulle haft intresse av att vidareföra något annat än om den kom från den historiska Jesus. Nämligen sånt som skulle kunna vara lite genant för den egna gruppen. Låt mig ta några exempel. Nu ska vi se här. Jag har inte några anteckningar framför mig. Det borde jag kanske haft. Men om jag kommer ihåg rätt så har vi till exempel Lukas evangeliet 22 kapitel. Där Jesus talar med sina lärjungar om hur det ska bli när Guds riket kommer. Han säger då att då ska ni sitta på troner och råda över Israels 12 stammar. För sannolikt så är det 12 stammar, 12 troner för de 12 apostlarna, den innersta lärjungakretsen alltså. Vilka ingick i den gruppen innan påsken, innan korsfästelsen och sådär? Judas Iskariot fanns med. Jesus får alltså säga att Judas Iskariot ska finnas med och råda i Guds riket. Det här är någonting som skulle verka ganska stötande för de som i de senare traditionerna i Nya Testamentet allt mer demoniserar Judas Iskariot. Det här kan ni läsa mer om ni vill i min bok om Judas evangeliet också, där vi ser hur bilden kan vara ganska neutral från början men att den blir mörkare och mörkare. De som förde vidare den här bilden om att Jesus dels skulle ha sagt att Judas skulle finnas med i Guds rike. Det finns flera skäl varför man inte skulle ha intresse av att föra det här vidare. Det är ju till exempel att det kan tyda på att Jesus inte själv hade koll på vad som skulle hända. Den här deifieringen när Jesus blir mer och mer gudomlig som förekommer, den brukar ju ofta inkludera att Jesus skulle egentligen veta vad någonting skulle leda till och så. Men det stöter vi inte på här. Alltså det här tyder på att Jesus skulle kunna ha... Ja, han kanske misstänkt att han skulle kunna bli dödad i Jerusalem. Det vore inte alls osannolikt. Han visste att han hade starka motståndare, prästerskapet till exempel. Och han hänvisar också ibland till traditioner där profeter har blivit dödade i Jerusalem. Det vore inte alls osannolikt att han skulle vara medveten om att så kunde det gå, även om Guds riket snart ändå skulle framträda. Det kan också hända att han tänkte sig att han skulle överleva. Ja, eller att han tvekade mellan flera olika möjligheter. Det här vet vi inte. Men att man skulle vilja föra vidare den här texten där Jesus verkar ha lite mindre koll på läget, det är osannolikt. Vidare så är det ju också osannolikt att man skulle vilja tradera en text som faktiskt, när vi läser den bokstavligen, förutsäger att Judas Iskariot, den sedermera så bespottade lärjungen, skulle inta en av de allra främsta positionerna i Guds riket. Det här är någonting som vi skulle kunna säga är mycket genant, och anledningen till att man har traderat detta, det är knappast för att man tyckte att ja, det här har vi intresse av att framhålla, utan för att det kommer från den tidigaste Jesusrörelsen. Andra sådana här saker som man hade att förhålla sig till, det var att Jesus själv blev döpt av Johannes döparen. Den som döpte någon annan i detta mycket starkt hierarkiska samhälle, så var den som döper någon annan överordnad den. Det här är någonting som man inte kan förneka. Det finns dessutom lärjungar till Johannes döparen förmodligen som skiljer sig från Jesusrörelserna. Och de konkurrerar förmodligen om lite liknande grupper som den tidiga Jesusrörelsen gör, anhängare. Man kan inte förneka att Jesus faktiskt blev döpt av Johannes döparen, men man arbetar i flera av texterna där detta förtalas i första kapitlet i Markus evangeliet till exempel, även i Johannes evangeliet har vi berättelsen, så försöker man att få det som att Johannes visste att han egentligen var underordnad Jesus. Det här är sådana saker som tyder på att det har en grund, och sen har man försökt att förhålla sig till detta lite pinsamma faktum, men det har en grund i den tidigaste Jesusrörelsen. Ja, vi skulle kunna fortsätta att räkna upp kriterier, men jag skulle vilja säga att de här två är väldigt viktiga. Men de måste alltid kombineras med ett övergripande trovärdighetskriterium. Kanske kan man säga att vi egentligen bara har ett trovärdighetskriteriet, varav genans- och diskontinuitetskriterierna är underordnade kriterier. Vi måste nämligen kunna få en bild som är historiskt någorlunda plausibel. Jesus kan inte framstå som ett UFO, någon som skulle vara helt annorlunda och tala på ett helt annat sätt än sin omgivning, helt enkelt eftersom då skulle han inte bli förstådd. Vi måste alltså kunna få texterna att, och den rekonstruktion av Jesus som vi försöker att utveckla genom dem. Den bilden måste då vara rimligt historiskt trovärdig. Så är det ju med dateringar förstås också. Man skulle kunna tänka sig att dateringarna, vi tar de tidigaste texterna. Ja, då skulle vi ta Paulus. Han skriver väl förmodligen från i början på 50-talet och ett drygt decennium framåt. Då har det redan gått en bra stund sedan Jesus korsfästs. Men det är ändå en tidig text. Och vi har en del brev som tillskrivs Paulus, och en del av dem är väldigt sannolikt skrivna av honom också. En del tillskrivs Paulus och är mindre troligt att han har skrivit. Om detta tvistar man fortfarande. Men de i alla fall, vi har en del autentiska Paulusbrev som är tidiga. Men Paulus hade själv inte träffat Jesus. Han var inte en av dem som hade följt Jesus på vandringarna i Galileen och upp till Jerusalem. Nej, Paulus, han var motståndare till Jesusrörelsen och fick i en vision av Jesus möta den uppståndne Messias som Paulus tänkte sig. Det blir därför det som Paulus själv har erfarenhet av, den erfarenhet som han tycker är hans exklusivitet, som han talar mycket om. Vi får reda på väldigt lite om den tidiga Jesusrörelsen och om den historiska Jesus genom Paulus. Det ligger varken i Paulus intresse att fokusera på den historiska Jesus, för där är han sämre underrättad än många andra. Utan han talar om det som ligger i hans projekt, starten till hans mission. Det är det som vi får läsa mest om hos Paulus. Så att texterna är tidiga är i sig ingen garanti för att de också skulle vara bra för när vi ger oss goda kunskaper om den historiska Jesus. Tvåkällshypotesen är en intressant hypotes, och den är oerhört stabil skulle jag vilja säga. Den bygger på tanken att Lukas och Matteus evangelierna, som kanske kommer till runt år 80, eller de har ju tidigare skikt, men de sammanställs kanske där någonstans. Man känner till Markus, man har mycket av berättelsestoffet hos Markus gemensamt. Men så har man också ett annat gemensamt stoff, de tal som finns i både Matteus och Lukas, det så kallade Q-stoffet. Jesus får uttala sig om olika saker, får frågor eller och svara på det. Och bergspredikan är ett av dessa tal som finns i en liknande version hos Lukas i kapitel 11 är det väl, och som då kallas för slättpredikan. Så man hade alltså tänkt sig att man har en källa med tal som man kallar för Kelle från Q, som man kallar för Q-källan efter tyskans Kelle som betyder källa. För det här är en hypotes som kom till under, jag tror att det var 1860-talet i Tyskland. Och sen har man då satt samman de här källorna till evangelier. Sen har Matteus och Lukas också haft eget stoff som inte finns med varken i Q eller i Markus eller i något annat evangelium som vi känner till, så kallat särstoff. Men att tvåkällshypotesen Markus plus Q, det är en intressant hypotes som blev ännu starkare när man 1945 hittade Thomas evangeliet i det egyptiska Nag Hammadi, som faktiskt bara består av just såna här frågor och svar och som också har stora likheter. Vi har alltså gemensamt Q-material som det som finns i Matteus och Lukas. Men även Q-materialet som då alltså är tidigt i dess olika versioner hos Lukas och Matteus, för vi ser likheter men vi ser också att de har redigerats på olika sätt, det ger oss en del kunskap om det projekt som respektive evangelist haft. De vill komma och uttrycka det som de tycker är sanningen på ett speciellt vis. Lukas har ett mer universalistiskt perspektiv och vänder sig framför allt i sitt tvåbandsverk där Lukas evangeliet till del 1 och Apostlagärningarna del 2 om hur kristendomarna förs ut från Jerusalem, från Galileen ut till Jerusalem och sen ända till Rom och ut över det romerska imperiet. Medan Matteus kanske har ett annat perspektiv, verkligen visar på att Jesus uppfyllde lagen, var den Messias gestalt som profeterna hade talat om och att man utifrån judisk ståndpunkt borde anamma Jesus eller Kristusrörelserna. Då har vi kanske en, om vi säger att Lukas vänder sig utåt mot imperiet, mot icke-kristna framförallt, eller till icke-kristna, så kanske Matteus-texten är ett inlägg i en intern judisk debatt snarare. Och det ser vi på att man redigerar materialet olika. Matteus samlar ihop talen i 5 stora block, bergspredikan är ett av dem, ett för varje Mosebok till exempel. Den, hur man hela tiden alluderar till den judiska textskatten är uppenbart. Så det här kan också hjälpa oss att se att när någonting skiljer sig och det inte går i riktning, kanske i den allmänna riktningen i det evangelieprojekt som vi kan se hos redaktören Matteus eller Lukas eller så, då kanske man skulle kunna vara lite säkrare på att ja, det här kanske är en tidig version. Man får vara väldigt försiktig med detta. När vi arbetar med Q så kommer vi inte så väldigt långt tillbaka i tiden förmodligen, för vi ser att Q har redan bearbetats, men vi kanske kommer ner till 50-talet eller någonting, och det är ju vackert så. Så med det här har jag velat ge lite exempel på hur vi kan arbeta som religionshistoriker. Vi kan inte mata in kriterier i en maskin och så får vi ut en textsamling med de autentiska texterna, helt enkelt också för att Jesus pratade nog arameiska och vi har dem på grekiska, så vi kan aldrig få exakt på det ordalydelser eller sådär heller, men vi kan komma en hygglig bit på väg genom detta arbetssätt, åtminstone kunna redovisa vad vi gör så att andra kan kritisera och granska och komma med förbättringsförslag. Så det här är något om de urvalskriterier som jag vill att ni ska känna till när ni nu stiftar bekantskap med de tidigaste Jesusrörelserna. Tack för det.